är ju en liten speciell känsla att få lov sjunga. Jag vet inte hur det är för er, men jag har som det senaste halvåret stått och gunga med en sån här klimp, en guldklimp i famnen under lovsången, och det är ju väldigt saligt i sig. Men det är lite speciellt det här när guldklimpen är någonstans med pappa och man själv får stå och pris Gud. Vilken skön start för mig, var det helt så här, wow. Man prisar Gud med en bebis i handen, men ibland får man bara pris med hela kroppen när bebisen är med pappa. Kanonbra. Hej på er, ska jag börja med att säga. Jag heter Julia Olin, för er som inte känner mig. Jag är mamma, som redan har nämnts, till den här lilla guldklimpen. Om ni tycker att jag blir lite disträ någonstans och ni hör lite barnskrik, så får ni ha lite överseende. Det är första gången jag står här nu sen hon kom till världen. Så nu direkt man hör en bebis som man säger, är det min? Är det min? Men att det är okej. Okay. Hon är i trygga händer med sin far. Jag jobbar som golfförsäljare när jag inte är hemma med min lilla tjej. Och jag får numera också titulera mig som 30-plussare. Jag vet inte vad man ska säga. Man kan ju få identitetskris för mindre, men så har det gått och blivit. Jätteroligt att få vara här och prata till er. Det är som sagt en stund sedan jag har gjort det. Så vi ska se. Jag tänkte att jag skulle passa på att vara lite mer personlig med er än vad jag vanligen är, tänkte jag säga. Och passa på nu och få chansen att också det är lite ur mitt eget liv. Det jag ska prata om idag så har jag titulerat så här. Livets berg- och dalbana. Jag vet inte om rubriken är den är just för att jag är liksom in i det här familjeliv och barn och tänker liksom vad vi kommer att göra på resor de kommande 10-15 åren. Eller om det är lite mer än så här lite spegling av vad som hinner hända under en lång tid ens liv när man inte har predikat på en stund. Men livets berg- och dalbana är någonting som jag tror att berör var och en av oss och som alla av oss kan identifiera sig med och känna igen sig med. Jag ska börja med att läsa ur första Petrus brev kapitel 1 och vers 3-9 åt er. Och det står så här, det kommer finnas också på skärmen här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himmelen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu under en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mera värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Amen. Där var det. Jag tror man skulle kunna ha ganska många predikningar bara kring den här texten. Jag har plockat ut några punkter som jag känner att jag vill dela med er idag. Och det första så är just rubriken som jag pratar om. Livets berg- och dalbana. Jag tror det finns, jag har hört någon gång någon statistik på hur många kriser en människa går igenom i sitt liv. Men jag, det är ju, ja, jag borde kolla med Lilian det här som har såna här kunskaper. Men Jag tror det kan röra sig mot en handfull i alla fall så här riktigt, riktigt rejäla kriser som människor upplever. Och det här är ju väldigt spännande. Alltså det handlar inte om att det är vissa som gör det, utan alla av oss är någon gång i den situationen att vi har de här rejäla kriserna och utmaningarna i livet. Ofta är det de här stunderna som mycket på något sätt som hjärtat som visar sig vad som finns i ditt och mitt hjärta. Och ja, jag ska inte säga mer om det. Men det står alltså i 1 Petrus brev 1:6. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Och Bibeln pratar gång på gång om de här prövningarna, om människors utmaningar. Och att det är ingenting som inte kommer hända, utan Bibeln pratar mer om att vad ska vi göra när det händer? Hur ska vi tackla den här situationen? Hur ska mitt liv se ut? Kommer jag kom levande genom just den här prövningen? Jag tänkte berätta lite parallellt om mitt eget liv, om det är okej med er. Hoppas det. Ja. Jag har haft väldigt utmanande år bakom mig. Och det var år 2011 så blev min pappa då väldigt sjuk. Och en del av er så känner till den här historien. Under 2011 fram till 2012 så kämpade han mot cancer och tyvärr så vann då cancern och han gick bort då för 4 år sedan. Och hela den här episoden, det här blev som en av mina, jag tror det här är faktiskt min första riktigt, riktigt rejäla livskris som jag kom in i då. Och det kom att faktiskt påverka både tron, hela livet, identiteten, det var en social kris, det var... Ni vet, det är kris på alla plan. Ingenting funkar som det ska. Nej, men det var faktiskt en ganska tuff tid när jag nu ser tillbaka på de här åren 2011 och 2012. Ja, därifrån kommer min historia och lite vad jag också vill dela om hur vad som hände i mitt liv då. Och vi ska se vidare på det om en stund. Men som sagt, alla som möter vi stora motgångar ibland. Och det är de här motgångarna och också faktiskt ibland i topparna på den här berg- och dalbanan där vårt hjärta får riktigt prövas, där vi hamnar att lite tugga taggtråd och se att hålla faktiskt det här jag har valt att bygga mitt liv på. Kommer det här funka faktiskt till livets slut? Okej, vi ska gå vidare till punkt 2. Den eftersträvansvärda äktheten. Det står i vers 7. Äktheten i er tro är långt mera värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. Äktheten i vår tro, alltså den är så oerhört viktig. Att vi får vara äkta och genuina. Att det är på riktigt. Och det här är någonting som vi bara får mer och mer gå in i att, men Gud, det ska vara från djupet av mitt hjärta. Att Gud har fått göra någonting på vår insida. Och jag tror att då jag vi får bara vara med och ta de här besluten om att, men var jag än är i livet så väljer jag att vara äkta, jag väljer att vara ärlig. Och det här är någonting som jag tror att den här världen behöver, alltså äkta, ärliga och genuina människor. När det är solsken och ni vet som idag, solen skiner, man visste inte vart man skulle vända sig, det var så underbart. Men så är det de här mindre soliga dagarna och världen behöver se att vi är äkta. Det är äkta och genuint. Det är ingen show när vi är bara glada och så prisar vi Gud, utan den här äktheten att säga, men nu är det så fruktansvärt dåligt. Det är så fruktansvärt dåligt. Men det finns en klippa som jag har valt att bygga mitt liv på. Det finns en klippa som står i vått och torrt. Oavsett hur pass jobbigt det är. Men våga vara ärlig med de här jobbigheterna. Våga vara ärlig med prövningar och utmaningar du står i. Jag tror att det finns någonting som är så attraktivt som ärliga, uppriktiga människor. Jag tycker det är så fräscht. Jag blir så glad när jag träffar människor som bara är ärliga och vågar säga, men så här är mitt liv. Rätt och slätt. De har inte prestige i att det bara är bra, men de har inte heller prestige i att men jag ska vara så här äkta och provocerande, utan de bara är. De bara är för att de vågar. De har landat i att men det här är jag. Det här är min kamp. Det här är vad jag kämpar med. But no shame. Ingen skam. Vi har fått nåd och vi har fått frälsning och vi har byggt våra liv på en stark klippa. Yes, som sagt, olika kriser. Vi kan hamna i så enorma kriser. Det kan vara död, som sagt, elände, sjukdom. Det kan vara både psykiskt och psykisk ohälsa. Det kan vara arbetslöshet och depressioner, identitetskriser, troskriser, tvivel på Gud, existentiella frågor. Det finns så många saker som kommer emot oss och jag tycker på något sätt att vi ska liksom bara våga lyfta locket på var och en av de här frågorna. Våga ta i dem. Det finns ingen fråga som är för jobbig eller för stor. Varken för Gud eller för oss som medmänniskor. Vi ska våga vara ärliga med våra liv. Och tillika så får vi öppna upp för andra människor att vara ärliga gentemot oss. Vilken attityd skapar vi? Vilken miljö skapar vi? Vad känner människor när de kämpar och kommer på fika med mig? Det är en spännande fråga. Ge rum för tuffa tider. När jag träffar någon människa som går igenom någonting tufft, så ibland så kommer ni vid det här religiösa så kommer igång och liksom man börjar nästan rabbla bibelställen eller man säger att nej men vet du vad, att du måste förlåta direkt, du måste glömma allt, du ska bara älska, älska, älska. Och ni vet de här sanningarna som faktiskt är sanna, skulle man vilja liksom rada upp. Men jag försöker utmana mig själv när jag träffar en människa som har en jobbig period. Att säga den att nu tar du tid. Ta tid och sörj. Ta tid och vara arg, besviken, bitter. Oj, det var kanske lite starkt ord. Men ta tid att ha det jobbigt. För vi har inte bråttom. Det betyder inte att Gud har övergivit dig. Det betyder inte att du inte är älskad av honom. Utan jag tror ibland att vi bara, ja men det som Lilian sa i början, de här barnens raka kommunikation till Gud, den tror jag att vi får ännu mer liksom bara, ja men så där vill jag också kommunicera. Vi har inget att vara rädda för, alltså ni vet. När han håller och han känner dig, han känner ditt hjärta, han känner din situation. Han vet nog exakt hur ledsen du är. Eller hur exakt liksom hur jobbiga omständigheter du befinner dig i just nu. Och klämmer du till med ett leende då och säger pris i Gud. Så han ser igenom det. Så det lugns inte ens. Och vet han hur skräp det är, då kan alla andra också veta. Det spelar ingen roll. Ingen roll. Vi får vara äkta och ärliga. Jag tror att det är också en av de saker som vi får vara kända för, som vi ska verkligen få längta. Men det här tänker folk om mig som troende, att jag är äkta och ärlig. Jag behöver inte låtsas vara någonting, utan jag vet mina svagheter och brister, men jag vet också vem jag har satt mitt hopp till. När jag gick igenom den här tuffa perioden, då hade jag hade ju varit kristen i 10 år. I den här relationsbaserade församlingen. Så jag var väl inpräntad på hur man skulle hantera svåra situationer. Nej men, skämt åsido, jag bestämde mig faktiskt ett tidigt skede att dela med 2 olika människor. Allt vad jag gick igenom, allt vad jag funderade på. I princip alla kamper och alla tankar och liksom hela paketet. Så jag valde ut 2, en från min life group och så en anonym pastor. Och så träffade jag dem regelbundet och delade livet och sa, nu är det så skräp, det här är inte bra, jag skäms. Så här vill jag inte ska vara, jag mår så dåligt. Och det här gjorde jag faktiskt om och om igen. Och någonstans så fanns det ju sån enorm frihet att bara få kasta ut alla korten på bordet och säga, men this is it. Och lyckligtvis så är det så enormt visa människor som jag pratar med, så de lyssnade. De satt och lyssnade. Det kom liksom inte den här bibelramsan av en massa ställen. Det kom inte en massa punkter att, ja, men gör så här, gör så här, gör så här. Utan de lyssnade, de frågade. Jaha, men vad vill du själv då? Oj då, men varför blev det så där? Okej, men vart tror du att du själv är på väg just nu? Och så fick jag fundera igenom mitt liv. Okej, men om det här inte liksom, om jag inte nu är där jag vill vara. Om jag nu har liksom såna troskriser som känns väldigt främmande och väldigt skrämmande. Hur ska jag komma vidare? Vart ska jag gå för att på något sätt hitta tillbaka på rätt väg? Och det är en oerhört styrka så att ha såna vänner. Och har du inte, ta tag i någon. Jag måste säga att jag tror inte jag frågar faktiskt varken den ena eller den andra av de här två personerna om de vill vara de som får ta emot allt skräp från mig, utan jag bara hoppar på dem. Jag bara sa, hej, nu är det lite dåligt. Kan jag komma in? Jag tänkte komma där om 15 minuter. Passar det? Ja, det passar väl bra. Och ibland får vi vara lite frimodiga bara för att vi själv ska få må bra, helt enkelt. Man får vara lite egoistisk sådana här gånger. Det tredje är ett liv i hopp. Det står i vers 3 och vers 4. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Som sagt, Gud, han håller i livets berg och dalbana. Vi har vårt hopp i Guds nåd och hans kärlek, och det håller genom allt. När man är på lite märkliga ställen i livet och när man har hamnat i någon av de här mer kämpiga dalarna, så är det väldigt lätt att känslolivet tar över. Men det som är så fantastiskt, det är att veta att, amen, kom igen, sanningen är ändå sanning. Gud är ändå Gud. Det känns inte så, jag upplever det inte, jag vet varken ut eller in. Men någonstans innerst inne så vet jag vilket hopp jag har. Och på ett sätt måste jag säga så här alltså en parentes, att på ett sätt kan jag önska att vi alla hamnar och går genom riktigt knepiga situationer ibland. För att se grymt vilket hopp vi har. Vilken Gud vi har. Vilken klippa. Det är oerhört. Vi kommer också vidare till det. Men det här är någonting vi har fått. Tron är en gåva som vi har fått av Gud. Och det står också att Gud, det är Guds makt att bevara oss i tron. Det är Guds angelägenhet. Vi har fått tron som en gåva. Och han ser det som sin angelägenhet att hålla fast oss i den här tron. Bevara oss i relationen till honom. Och vissa tider i livet så har vi kanske inte ens kraft till någonting annat. Vi kanske inte har kraft i de här, till långa böner eller liksom långa bibelstudium. Vi kanske knagglar oss till kyrkbänken och sitter långt bak och ser lite sur ut. Jag måste erkänna att jag har gjort det ganska många gånger. När det var riktigt tungt så sitter jag lite långt bak och lite så här, ja. Men ändå, det vi kan göra i de här stunderna, när det är lite tungt, så kanske kraften bara räcker till att vi får vända vårt hjärta till honom. Det här lilla, att sträcka ut sitt hjärta. Jag minns faktiskt inte vad min bön var. Men jag kommer jättestarkt ihåg att jag så många kvällar när jag skulle gå och sov, så bara jag bara andas ut liksom, men Gud, någonstans så bara jag måste få komma vidare i det här. Jag kommer inte alls ihåg orden. Jag tror inte att det var många ord jag sa. Men jag vände mitt hjärta när jag skulle gå och sova, så här, men någonstans så kommer det att bli bra. Någonstans så kommer det att svänga. Någonstans fanns det här hoppet riktigt incementerat i hjärtat. När allt annat tas bort, när man har tappat liksom själv, man är förvirrad, känslorna är en storm. Men i hjärta så finns det cementerat det här hoppet som Gud har lagt ner i våra liv, som håller i vått och torrt. Yes. Mitt i de tunga dalarna så får vi till och med prisa honom. Vi får tacka honom. Vi får sträcka oss ut till honom. På något sätt är det styrka att man är så djupt nere, men ändå innerst inne kunna lita på Gud. Och inte nödvändigtvis, jag minns vi pratade om det här med min lilla syster. Nu har jag frågat henne och lov om jag får säga det här. Hon är här så hon får ta det med mig efteråt. Men jag minns att vi pratade när pappa var riktigt dålig. Så pratade vi om det här med hur människor tenderar att säga att men vet du, det blir nog bra. Men det ordnar sig. Men det blir bra. Och man måste ju i ärlighetens namn säga att vi kommer alla i varje situationer. Och många av oss har varit, när vi vet och vi känner att det blir inte bra. Det här kommer inte att bli bra. Jag minns exakt vad vi satt med lillsyrran och pratade om det här. Otroligt frustrerande var att folk bara sa att det blir bra. För vi visste att dagarna var få. Vi hade bara kvar kanske, jag tror inte de var ens på en hand kvar längre som vi ska ha dem i livet. Och vi visste att det finns ingenting som kommer att bli bra i det här. Till och med när vi är där, när vi vet att det blir inte bra. Det kommer inte att fixa sig. Till och med i den stunden så kan vi lita på Gud. Och det är så sjukt, men det är så sant. Att till och med när det är som värst så kan vi lita på honom. Det är så motsägelsefullt, men det är ändå så sant. Och på något sätt tycker jag det blir så konkret i mitt liv att känna att det är faktiskt så att hoppet håller. Yes. Punkt nummer 4. Jesus äras genom allt. På samma sätt så prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det här är ju, jag menar, fascinerande att hoppet håller, så är det ju också väldigt fascinerande att se hur Gud använder de här prövningarna till att Jesus ska få bli ärad. Att han kan använda alla de situationer som då jag går igenom till hans ära, till hans lov. Inte för att allting blir bra, men för att han höll hela vägen. Och vi har vårt hopp där. Och jag tror jag faktiskt har någon gång delat det här, så det kan vara en del av er har hört det. Men jag tyckte att det berörde mig när jag just hade, jag tror att pappa kanske hade dött i det skedet och livet var väldigt råddigt. Och jag pratade med en av mina vänner som inte var aktivt troende. Och den här personen var så fascinerad och förvånad över hur jag var, hur jag hade reagerat liksom på hela, under hela tiden när pappa hade varit sjuk och sen när han dog. Det blev liksom ett uttryck för det här, men alltså Julia, din reaktion, du är liksom så på något sätt så harmonisk. Och jag måste ju säga, hörni, jag var inte harmonisk. Jag kan inte säga att jag presterar liksom någon så här präktighet att jag med. Yes, hör det här. Men det blir bra. Det blir bra. Inte alls. Det var en person som hade sett väldigt mycket av min kamp och min smärta och min ångest. Men som ändå kunde se att det är någonting som är konstigt. Alltså varför är du så där? Alltså det där måste ha någonting att göra med din tro. Det måste vara någonting som har att göra med att du tror på Gud. Att du bara kan ta det så lugnt. Jag tyckte att det på något sätt berörde mig. Att ni vet när man är på en sån här mörk plats. Och man känner att det finns ingen chans i världen att Gud överhuvudtaget skulle kunna använda mig här och nu. Han kommer nog inte använda mig säkert på några år. Kanske 10, 20. Kanske någon gång långt på dödsbädden där, slutrakan, får man nåd igen. Men att där och då, när man minst anade, när man minst strävar efter det, när man känner sig så ohelig och alltihopa, så kan ändå Gud bara lysa genom våra liv. Så blir Jesus ärad. Det är ofantligt fint. Jesus, han äras genom allt. Och därför tror jag att när du och jag har de här tuffa perioderna, eller människor runt omkring oss har tuffa tider, så behöver vi inte vara så nervösa. Det är inte så farligt, utan vi vet att vi har alla varit där, eller så kommer vi alla att vara där. Och de flesta av oss så kommer att vara där till och från några gånger under livets gång. Så vi behöver inte vara nervösa, utan vi får stötta varann och förstås be för varann och älska varann, uppmuntra varann. Men vi får vara ganska avslappnade på att amen, Gud, han håller. Det var på något sätt ett mantra, jag tror därför jag upprepar det så många gånger nu också, att Gud, han håller. Det var någonting som hela tiden snurrade i mitt huvud under de tuffaste åren. Jag tänkte hela tiden så här att men jag, alltså Gud, han tål att ifrågasättas av en sån liten människa som jag. Alltså Gud som har all makt i himmelen och på jorden, han som har skapat hela universum, han klarar nog av att en liten pyttemänniska som jag är lite fundersam, har det lite besvärligt, tvivlar lite, vet inte riktigt ut eller in. Det är ingenting som blåser omkull honom. Nej, han står där stabilt, han står där stadigt. Och jag får ställa mina frågor. Han är Gud, han är pappa, han är vår skapare. Ibland tror jag att, så ni vet, när man blir förälder så blir man lite så här. Man skulle bara vilja prata om sånt. Jag nu funderar på om jag ska ha en så här förlossningspredikan också. Men vi ska ta den en annan gång med lite bilder. Och, ja. Men det blir inte idag. Jag tänkte jag ska mjukstarta. Men Gud är faktiskt pappa. Och nu är ju Liv kanske inte så, min dotter, hon är inte så kommunikativ ännu. Men den dagen hon kommer att ställa frågor, jag kommer ju att bli så glad. Hon kommer att ställa jobbiga frågor. Hon kommer att ifrågasätta mig och mitt föräldraskap. Hon kommer att ifrågasätta mina värderingar, min livsstil, min klädstil. Ja, allt kommer hon att ifrågasätta, har jag på känn. Men ändå så kommer jag vara glad och jag kommer vara stolt och tänka, men det här är min dotter. Det här är min tjej. Ja, hon är lite annorlunda. Ja, hon ifrågasätter mig lite. Men det här är en tjej. Hon är klipsk, hon är en tänkare. Hon har saker att fundera på. Jag kan inte annat än att vara stolt över henne. Och så tror jag med Gud. Han är vår pappa. Han är ju stolt över oss. Det är ingen fara fast vi ställer lite besvärliga frågor. Fast vi är lite, har det lite jobbigare. Han är vår pappa och han är stolt oavsett situation. Det tror jag. Yes. Tacka Gud genom allt. Det är under på din insida. Vi hade en så här, vi hade en lifegroups-träff här för, ja, det var nog en tid sedan. Så gjorde så här lappar att man skulle skriva en utmaning åt varandra. Satt det i en låda och så drog man varsin lapp. Och jag fick just en sån lapp. Jag fick en lapp där det stod, tacka Gud varje dag för tre saker. Och då var det bara att sätta igång. Då var det bara att köra, för jag var ju ändå lifeledare och liksom hade uppmuntrat att vi skulle göra det här. Så då fick jag bita mig i läppen och verkligen, men nu ska jag tacka Gud. Men jag tror faktiskt det, att när vi tackar Gud, när vi ser på det vi har, fastän det är mycket som fattas, men när vi ser på det vi har, så händer det under på vår insida. När vi bara får sätta fokus på honom. Det är någonting som händer, och ibland är det bara så att det är någonting som behöver hända på vår insida. Kanske innan saker till exempel tillförs i våra liv, eller innan saker redar upp sig och så vidare. Nu är jag ute på lite så här flummigt plan, men jag hoppas ni hänger med. Ibland behöver hända saker, ibland behöver fokuset få ändras i våra liv. Att bara säga, men Gud, tack för din nåd. tack för att du välsignar mig med. Det kan vara familj, det kan vara vänner, det kan vara hälsa, det kan vara... Ja, men vi har, var och en av oss har en kilometerlista att tacka Gud för. Och då händer någonting i vårt fokus, skiftet, vi får fokusera uppåt. Och småningom tror jag också att den vägen så dimper det ner lösningar och välsignelser också i våra liv. Yes. Punkt 5. Glädjen är vår rättighet. Det står i vers 8 och 9. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och ni jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Ja, jag tror att det här är någonting som vi bara, ja men det här är vår rättighet, det här är någonting vi ska få finnas i och leva i. Och nu måste ni komma ihåg vad jag sagt, alltså vi måste repetera här nu så att ni nu bara tar den här biten och säger, ja men jag måste alltid vara glad, det är min rättighet att vara glad som kristen. Utan det är nästan din skyldighet att vara äkta och genuin när du har det jobbigt. Och samtidigt är det din rättighet att till och med där och då få glädja dig. Få vara tacksam. Och jag tror det finns också en styrka i det här. Jag tänker glädje, frid och kärlek. Det är någonting som bara borde få prägla våra liv. Det är någonting som händer när Gud bara... få röra oss på insidan. Det kan vara den här lilla switchen vi gör när vi vänder vårt hjärta mot honom när det är jobbigt. Det kan vara att vi börjar tacka honom för de små saker som vi just då bara kan ens sätta ord på och tacka honom för. Men i det här, när vi sträcker oss ut, så kommer också hans glädje och hans frid och hans kärlek. Och de här sakerna, de gör under, de förvandlar vår insida. Och då är också det som kommer ut så mycket ur oss när det är lite tuffare. Någonstans finns den här genuina glädjen i att jag vet vem min frälsare är. Jag känner till mitt hopp. Jag har fått möta nåden, jag har fått möta kärleken. Jag har fått möta Gud precis som jag är. Och i det så får jag ha fullständig glädje, fullständig frid. Och det är verkligen någonting som jag behöver mer av. Och vi behöver mer av. Och den här världen sannoliken behöver mer av. Glädje och frid. Den här världen, den är ju lite snurrig. Och vi lever ju mitt i den, så vi blir också ibland lite snurriga. Och det är helt okej. Men vi får gå tillbaka till det här. Till glädjen och till friden i Gud. För det är vår rättighet. När man har gått igenom tuffa tider i sitt liv. Och småningom så börjar man se ljuset i tunnel. Ja, det betyder absolut inte att allting blir bra. Men man ser att känslomässigt så börjar jag komma ur den här krisen. Jag börjar komma upp på fötterna igen. Mitt i den här situationen så tror jag att man kommer med sån mycket större tacksamhet. Så mycket större glädje. Och så mycket större ödmjukhet i sitt liv. När man äntligen, man har kämpat, ni vet, man kravlar sig ur där. Och man får pusta ut, man börjar se ljuset och tunneln. Men någonting har hänt på din sida. Du kan tacka Gud ännu mer frimodigt. Du har större glädje att säga, men det här är på riktigt. Det funkar hela vägen. Och du är ödmjuk, för du har själv hamnat och ödmjukats. Du har sån större förståelse för människor som lider, som har det jobbigt. Du vet att allt är inte svartvitt. Men du vet också, som sagt, vart ditt hopp går. Och därför så får vi ödmjuka våra hjärtan. För vi kommer aldrig någonsin att vara perfekta på den här jorden. Men vi sätter vårt hopp. Vi tror på honom, vi lever med honom, vi har honom som grund. Han som är perfekt. Och han är vårt hopp. Yes. Sammanfattningsvis. Livet hinner gå genom en mängd olika faser. Våg vara äkta med dig själv, med Gud och med andra. Vi har ett hopp som är orubbligt genom allt Gud håller. Och då vi vandrar genom dessa tunga tider så märker vi att nåden håller och Jesus blir ärad. Jag tänkte vara lite så här poetisk här på slutet och komma in på den här berg- och dalbanan. Livet, det är som en berg- och dalbana. Det går uppåt. Och då går ni vet hur det. Jag har åkt berg- och dalbana en gång. Så jag kan inte säga att jag har jättestor erfarenhet. Men jag har faktiskt gjort det en gång. Och jag hoppas att mina barn kommer ha massa vänner. Så jag aldrig behöver göra om det. Men ni vet när man åker uppåt. Det går långsamt. Man njuter av färden. Man ser lite på utsikten. Och man känner så här. Amen. Det känns harmoniskt och bra. Det känns stabilt. Det känns tryggt. Och det är lätt att vara glad och tacksam just där och då. Men plötsligt så befinner man sig högst upp. Och det finns ingen annan utväg än att åka nerför backen. Att hoppa av tåget finns inte som ett alternativ. Man brukar sitta ganska rejält fastspänd där. Och vi kan välja att krampaktigt håll fast i stången, att blunda så hårt som det går och försök förneka att vi är där. Jag är inte här, jag är inte här, jag är inte här. Vi får se om det funkar. Eller så väljer vi att släppa taget, sätta upp händerna i vädret, skrika av skräckblandad förtjusning i visshet om att klippan som vi har byggt på håller i alla tider, genom allt. Det var min filosofiska, poetiska ordet. Tack ska ni ha. Vi ska be en bön tillsammans innan jag ger över åt Lilian tillbaka.